Okay. Hej allihopa och välkomna till Vi jobbar med data med mig Simon.
Med mig Ola.
Och mig Amanda.
Okej, idag så ska vi prata om både den hybrida arbetsplatsen och hållbar IT. Men jag tänkte först då, hur mår vi idag?
Ja, hur mår vi egentligen då? Vi kan väl börja med hur hade vi det i USA? Där var vi ju förra veckan.
Är det någon som är jätteläggad fortfarande?
Ja, jag tror jag fortfarande sviter av det. Eller så är det allt pollen som fanns här hemma som spökar. För jag känner mig sliten som vi kom hem och det blir liksom inte bättre. Så jag vet inte vad det är.
Nej, jag var verkligen jätteläggad dit eller hem. Det var helt sjukt. Men det var grymt roligt i alla fall. Och boy oh boy, det är mycket spännande som händer hos Microsoft. Jag hoppas att det inte tar för lång tid innan vi får dela det med våra kunder och alla våra andra branschkompisar.
Mm, håller med. Jag säger bara håll i er hårt för att det blir att åka av.
Okej. Och förutom att man är trött från USA, även om jag precis sa att jag inte är jätteläge så jag var trött, så var jag ju förra veckan och pratade på konferens. Eller jag var med i en panel om framtidens möten. Och då kom ju såklart in på den hybrida arbetsplatsen. Och ja, jag vet att alla vi tre tycker att det är ett otroligt spännande ämne. Så vi tänkte att vi skulle försöka dyka in lite mer i den hybrida arbetsplatsen och... Ja, vad säger man? För- och nackdelar, funderingar, tankar. Var börjar vi någonstans i det här stora ämnet?
Jag tänker, du har väl säkert många bra insikter, såna här on top of mind, sen konferensen. Har du någonting som du tyckte stod ut eller någonting som är viktigt?
Alltså, det som jag tyckte var väldigt spännande och jag tycker att man hör både liksom på LinkedIn och kunder och ja, är ju att det är många som vill ha in sina anställda till kontoret med anledningen att vi vill bygga kultur, det blir enklare med arbetsmiljö och jag vet inte, det vi kom fram till där då torsdags var lite att få in folk till kontoret är ju liksom ingen... Alltså det är ingen lösning i sig, utan det är ganska mycket mer som skapar kultur.
Ja, det känns lite mer som en... Jag ska inte säga en panikmove, men det är ju enklare rakt upp och ner här och nu. Både ur kostnadsperspektiv, som du sa, försäkringar, arbetsmiljö och så. Sen tror jag också att många företag har... att de har lokaler med mångåriga kontrakt, de vill verkligen ha ROI för det de har investerat i, sådär enklare för chefen för att se till om personalen mår bra och sådär. Men ja, det kanske inte är en långsiktig lösning. Finns det ser ni några nackdelar med det här att liksom tvinga in personal x antal dagar i veckan, även om det är 3 dagar eller om det är 5 dagar i veckan? Ser ni någon risk med det?
Jag tror att vi kommer tillbaka till lite grann det här med att det blir ett måste. Det är inte någonting jag väljer, utan vi är under 2 års tid, nästan 3 års tid nu, suttit hemma och jobbat under ganska mycket våra egna villkor med vart vi sitter framförallt. Även om vi har varit ganska låsta till att vi ska vara hemma, men fortfarande vi har hamnat i en miljö och en situation där vi kan styra ganska mycket själva, framförallt. När vi började gå tillbaka till kontoren, om man ska säga, när restriktionerna började släppa, så var det liksom, men, några dagar hemma, några dagar på kontoret. Det var en ganska naturlig övergång, just för att vi kunde inte ha alla på plats på en gång helt enkelt, för att då blev det för mycket människor. Att tappa den här friheten man ändå känner när man får styra över, jag kommer in med ett syfte för att jag ska göra någonting, inte bara komma in för att jag måste. Sen är det såklart många som vill vara på kontor och de ska man inte heller ja, men, skicka under mattan och tycka att deras känslor räknas inte, utan det är också viktigt att komma ihåg att alla tycker inte om att jobba mycket på distans. Många tycker om att vara på kontoren, men det finns ju även en stor klutt som har lite raljerat sagt varit åsidosatta under väldigt många år, som kanske har lägre stressnivåer, mår bättre av att kunna ha mer frihet för att få vardagen att gå ihop helt enkelt. Med barnhämtning, fritidsintressen, pendling, ja, livet är stort. Och jag tror att det där är någonting som man måste ändå respektera i framtiden också, att hålla fast vid.
Men vad är risken med det här då, tänker jag? För att det du säger makes sense 100%, men vad kommer hända då om man inte får till det här? Kommer vi bli av med folk, eller vad är det som händer?
Ja, men alltså, många känns så här, nej, men det känns som att jag har liksom länsat hela, Microsoft har ju en forskningssida med massa fina och bra studier, och såklart är det ganska fokuserat nu på hybridarbete, vi får länka den sen, men en kontroversiell åsikt då, som jag snackade lite kort om den här panelen, var att så här, snart, om några år, då är alla boomers borta, eller inte, alltså inte borta från livet, utan från arbetsmarknaden, och de är ju helt andra, alltså ser helt annorlunda på arbetslivet än vad exempelvis Generation Z gör. Och en datapunkt som jag tog med mig, som det var intressant, var att nu måste jag säga exakt vad jag inte säger, att 77% av Generation Z ser sig ha någon typ av liksom sidobusiness, alltså vad nu det kan vara, om det är OnlyFit eller om man bloggar eller om man har skriver en bok, you name it. Och menar, har man inte den flexibiliteten att kunna göra de här extra sakerna vid sidan om jobbet, så kanske man väljer en annan arbetsgivare. Och det är ju värre en arbetsgivare utan sin anställda. Jo, det är ingenting.
Det blir ju ytterligare en komplexitet förutom det här med var ska man vara, när ska man vara, men också att kunna ha konkurrerande verksamhet nästan. Fast ändå inte, men att kunna ha flexibiliteten att vara mångsysslare på ett annat sätt. Jag är ju ingen som tycker att det är kontoret versus hemma egentligen, utan jag tycker att båda har sin plats. Men det gäller att förstå att kontoret framgent kommer vara mer av ett verktyg, och det är viktigt att det inte ska vara ett måste, så att man kan komma in och göra de sakerna tillsammans med andra som är bättre att göra på plats tillsammans. Och att komma in med det syftet, så att annat jobb som vi kan göra när som helst, var som helst, hur som helst nästan, höll jag på att säga, att vi har möjlighet att kunna göra det någon helt annanstans.
Ja, och det är väl det handlar om, att så här, alltså kontoret har ju verkligen sin plats. Jag menar, jag älskar att vara hemma, men jag tycker också att det är supervärdefullt att komma in, träffa kollegor, både att komma in för liksom enbart det sociala, men typ workshops. Alltså, jag tycker att vi ändå kan erkänna att workshops face to face är ju bättre, även fast det finns många asbra verktyg och liksom verktygsstöd. Men det är ju inte riktigt samma sak.
Sen finns det ju en stor del av kontoret som vi inte får glömma bort att toucha på också. Det är den sociala kontexten av att komma in och träffa människor face to face. Som vi pratade om, man kan ses virtuellt väldigt bra idag. Det finns bra verktyg för att hålla möten virtuellt. Men bara på den här sociala kontexten, träffa sina kompisar och liknande, blir också en viktig del som jag tror man måste se till att bevara, så att folk också vill komma in och känna att de har en tillhörighet, ett sammanhang, på ett sätt som man kanske saknar om man sitter isolerad på sitt hörn, långt bort från resterande verksamhet. Till exempel som du, Umeå, Simon, som hamnar väldigt långt bort från resten av teamet, som är ganska Stockholmscentrerat hos oss.
Det är det som blir utmaningen, tänker jag, att kunna identifiera och hålla isär att när är det bra att möjliggöra att folk kan jobba hemma, men hur snappar man upp när det är så att du sitter hemma för att du kanske är ensam och bara blir deprimerad? Det är ju också en utmaning som ledare kan behöva hanteras med, både nu och framförallt framgent, när det kanske blir vanligare med. Att inte dra på oss för stor trumma där, men lite grann så också, att att inte förglömma heller den här sociala kontexten, att du kanske mår bra av att komma in också ibland, även om det inte alltid känns som det, när du kanske inte mår så bra.
Jo, men det sätter ju en helt ny press på liksom ledare och chefer inom en verksamhet att faktiskt anpassa sitt ledarskap efter att fungera in i en mer hybrid värld också, där vi kanske inte alltid ses, där man, som du säger, man måste göra en check-in ibland för att kolla, okej, hur mår du? Liksom, är allt bra? Behöver du hjälp med någonting? Och hitta hur man gör det på ett rätt sätt. Och det tror jag kommer vara en stor utmaning för väldigt många, att hitta hur man gör det, samtidigt också att styra om hela kulturen på arbetsplatsen att fungera på ett mer inkluderande sätt, även fast alla inte är fysiskt på plats. Så det är någonting som jag tror många kommer få jobba med under flera år nu, när vi faktiskt är i en värld. Det här kommer inte försvinna, utan vi kommer se en trend som är att vi rör oss mer mot ett hybrid arbetssätt. Och då måste man ställa om som företag och anamma det här lite grann, men på rätt sätt och på ett sätt som är logiskt för sin verksamhet också. För det är ett sätt kommer aldrig funka för alla.
Nej, men så är det ju. Och det är ju... Alltså det kommer behövas mycket arbete från arbetsgivare, så är det. Det är ett annat typ av ledarskap. Det är både mot sina medarbetare men också mot liksom hela verksamheten. Det funkar inte som innan. De sa ju som sagt väldigt mycket bra hos Microsoft som vi inte riktigt kan dela med oss av ännu. Men de pratade om att liksom på en kort tid har vi sett två ganska stora paradigmskiften inom hur vi jobbar. Det är både den här flexibiliteten och... AI som vi pratade om tidigare, så att det är liksom there's no going back, och jag tror att verksamheten måste fundera på hur man vill få det att funka. Jag vet inte, jag har lite svårt att se liksom att jag skulle vilja gå tillbaka 5 dagar helt på kontoret, men det är ju den typen av rollen jag är idag, och det är, vem vet, det kanske ändras i framtiden.
Nej, men jag tror att lite som vi har pratat om nu, det är nog en dålig idé att tvinga in folk x antal dagar i veckan. Det kan vi nästan konstatera, i alla fall långsiktigt. Men jag förstår ju varför man väljer att göra så, för att kortsiktigt nu är det ju en enklare lösning för arbetsgivaren. Men det går som inte att krysta till sig de här lösningarna för att allting ska bli bra. Så precis som du sa, Amanda, det krävs väldigt mycket jobb, och det krävs, och det är viktigt att man engagerar sig som arbetsgivare. Både hur man kan möjliggöra bra arbete på arbetsplatsen, se till att det kan lira väldigt bra hemma också. Både för att inte tappa den personal man redan har just nu, och även att kunna attrahera ny personal, framförallt den nya generationen som kommer framgent också. Men ser ni något liksom, hur ska jag säga det här då? Själva arbetsplatsen, fysiska arbetsplatsen. Vi inom IT är ju van med ganska mycket så här touchdown, eller kontorslandskap för den delen. Tror ni att den kommer behöva se annorlunda ut framgent?
Ja, verkligen. Alltså när jag kommer in, så det är klart att jag sitter och micklar vid min dator, men jag vill ju ha mer sociala ytor. Alltså jag vet inte fall om, ja, Ola, du har ju klart varit på Microsofts gamla kontor och Akalla för att du har jobbat på Microsoft, men Simon, var du i Akalla någon gång och hälsade på deras stora, ljuva kontor?
Ja, det var någon gång under min trainee-period för 100 år sedan som jag var där, just när de hade gjort om. Och det som hände egentligen, det var att de minskade ju ytorna oerhört när de ställde om och utformade kontoret annorlunda. De behövde inte lika mycket ytor helt enkelt heller.
Ingen aning om årtalen, men det var väldigt länge sedan. Microsoft har varit väldigt i framkant när det kommer till att tänka på kontoret mer för ett ställe att mötas, mer än ett ställe där man bara sitter och knappar på sin dator. Och det, ja, det är väl det jag ser. Mer öppna ytor.
Det är faktiskt 10 år sedan de öppnade den nya ombyggnationen. Det var precis när jag började, 2013. Det är ganska länge sedan, mycket har ju hänt på den. Jag kommer ihåg, det pushades ganska mycket då för liksom det nya arbetslivet. När man började prata om det här med att jobba hemifrån. Och jag kommer ihåg hur kontroversiellt det var. Det var någon reklamfilm som fanns. Där de pratade med, de så här, typ intervjuade folk på stan. Var väl ungefär nivån på det. Och det var någon som sa att de lite så här, de tyckte att det var jobbigt att säga det, vill jag minnas. Men att de körde igång tvättmaskinen när de jobbade hemma. Och hur tabu det var att tvätta när man jobbade hemma. Och idag känns det som, det är klart jag stoppar i tvättmaskinen när jag sitter hemma. Varför inte liksom? Det är sånt starkt minne av just den videon och tabun det var i det liksom. Det har hänt mycket på de här 10 åren, verkligen. Och hur dialogen vi pratar om det är också. Det är inte, nu är det inte om vi ska jobba hemma eller inte. Nu är det snarare hur mycket som vi istället har fokuserat på. Hur gör vi det så att det ska fungera för alla, oavsett vart man är. Så det är ganska... Man var någonting på spåret redan där. Och sen kanske inte riktigt tog den vändningen. Eller sagt, det kanske var fel drivkraft bakom det nu. För nu hade vi en pandemi som drev genom en arbetsplatskultursförändring. Det kanske inte var det man hade förväntat sig. Men det ändå har blivit en ganska stor förändring på de åren.
Jag vill skicka med en passning bara. Jag tänker så här att skapa väldigt bra ytor. Att se till att, nu jag har inte svaren på hur det ska se ut. Det vet ni bättre, hur själva arbetsplatsen ska se ut. Men ni kan ju själv föreställa er att om jag åker in och jag väljer att jag åker in på en onsdag, gud vad nice, jag sätter mig där, så när ingen av mina teammedlemmar eller de jag vill jobba med där, då kommer jag ju, oavsett hur bra kontoret är, så kommer jag ändå få en negativ association, för det här gav ju inte mig någonting. Så istället för att jag hade en neutral association till det, så kommer jag känna bara, det här var ju inte värt alls, jag vill inte åka hit igen. Så just det där att kunna planera in också på ett enkelt sätt när man ska komma in och jobba med varandra är ju viktigt. Och precis på samma sätt kan ju det också vara ett sätt att få in de här seniora personerna som kanske känner att, om vi tänker oss ett utvecklingsteam, det finns ju de som bara sitter hemma för att de känner att jag får ju ingenting ut, jag är så bra av att komma till kontoret. Som ett exempel jag hörde från Jared Spataro faktiskt, så sa han så här att, ja men okej, men testa att istället för att tvinga in dem då, testa att vädja då. Säg så här att på torsdagar kommer vi in hela teamet, du behövs för att du kan dela med dig av din värdefulla kunskap till de här juniora vi har, och det blir bättre för teamet, och det här mäter vi för teamets success någonstans. Så kommer du in här, så kommer det bli bättre för allihopa. Så samlar man ihop på en torsdag istället, och en team Thursday eller någonting. Och det ger ju en helt annan typ av effekt när man har en kritisk massa som är på plats.
Men jag gillar verkligen det där, Simon, för att tänka på laget och inte jaget. Men det är kul att du pratar om att komma in till ett tomt kontor. För jag tänker ju såklart på produkten från Microsoft som aldrig kommer, nej, det ska inte så. Microsoft Places som de släppte på Ignite i höstas, och förhoppningsvis kommer någon gång under 2023, som är just då ett program för att se att så här, okej, när är mina kollegor på kontoret och när jobbar de hemifrån, bara för att kunna planera sig mycket lite bättre och veta när man ska komma in. Kanske känna lite FOMO över att shit, alla är inne på Happy Thursday. Då måste jag också komma in. Har ni
Taco Tuesdays.
Happy Tuesday. Har ni sett det här fräcka reklamklippet för Microsoft Places, när en person som kommer in till tomt kontor och bara hallå?
Nej, jag har faktiskt inte sett det. Det var ju väldigt påpassligt.
Verkligen, kan jag säga, igenkänningsfaktorn är ju extrem i det, för den har jag gjort på vårt kontor i Stockholm också, och mer från Sandviken, och det är inte en kotte där.
Ja, inte för att vara dramatisk, men det gör ju lite ont när du väl har liksom valt att ta dig in, speciellt du som har lite längre till kontoret. Och sen är det ju ingen där som du känner att du...
Men Ola, du måste berätta mer än en vecka innan så jag kan planera.
Jag vet precis, vi behöver ha Places helt enkelt. Det är vad
jag behöver ha Places. Men jag tycker att Places verkar vara... Jag ser verkligen framåt och få testa när det kommer plats, både för att kunna se när ni är inne, men även det som du snackade lite i början om, Simon, att men så här, hur utnyttjar vi våra kontor? Alltså att det ska bli intressant att få in data för de som hyr kontoret. Vi kanske inte behöver 500 kvadratmeter. Det kanske räcker med 100 kvadratmeter. Alltså, spara lite pengar och sånt där kul. Jaha, jag tänker att vi kanske ska snurra ihop säcken för nu om den hybrida arbetsplatsen. Vi hade ju kunnat sitta och prata om det här otroligt länge, men jag tänkte att jag skulle slänga mig en liten till faktapunkt här när jag är full av fakta denna ljuva kväll när vi spelar in det här om den hybrida arbetsplatsen. Och så, som vanligt så skickar vi med länken här. Men när jag satt förra veckan och funderade på vad jag skulle ha för bra grejer med mig till min panel så gick jag in på LinkedIn som vanligt och bara där i mitt flöde så är det en ny studie om varför är hybrida arbetsplatsen nyckeln till en grön och fantastisk framtid. Och då är det då några som har gjort en studie. Och i den här studien så ser de liksom, de föreslår att genom att jobba hybrid så kan vi sänka vår carbon emission med upp till 70% i Storbritannien och a staggering, jag var tvungen att säga staggering för det är så himla bra beskrivande ord, 87% i USA. Nu får ni läsa den här studien själv och liksom göra er tolkning, men kontentan är i alla fall att om vi slutar upp med stor del av våra onödiga resor så kan det bli mycket, mycket mer miljövänliga. Och det är ju en fantastiskt bra fördel med att jobba hemifrån och inte ta bilen till kontoret med sin monster truck bara för att, utan liksom komma in när det behövs, när vi ska träffa folk, när vi ska ha en workshop, när vi ska ha team gathering, knowledge sharing. Ja, jag gillar det. Jag tänker att vi kan rädda framtiden genom att jobba hemifrån ibland i alla fall.
Ja, men apropå det här med rädda världen och miljön som du sa, Amanda, och kanske jobba mot en grönare omställning, så någonting som är väldigt hett på tapeten just nu, jag tycker det pratas om på många ställen, men det kan absolut pratas om det mer, så är det både hos oss internt och även hos många kunder, det är just det här med hållbarheten inom IT. Är det någonting ni känner att ni hör i de svärarna ni befinner er?
Alltså, på ett personligt plan så vill jag ändå säga att jag är ganska hållbar. Men när det kommer till jobbet är jag en riktig studs. Alltså, jag bara, ångest. Så Ola, snälla, lär mig allt du kan så jag kan börja göra små saker i min jobbvardag också för att bli lite bättre människa.
Jag skriver ju så lite kod som möjligt. Alltså, jag skriver inte längre kod så att jag kanske drar mitt strå till stacken på så sätt, eller?
Ja, det var ändå det bästa inputen du skickade till det här ämnet när vi satt och spånade det här innan. Så här, skriv bättre kod. Då är det ännu bättre som du gör nu. Skriver ingen kod. Ännu bättre.
Exakt.
Så kanske inte din... Det var lite parafraserat nu att säga skriv bättre kod. Du hade någon snygg formulering som var hänvisad till en faktisk studie kring att skriva bättre kod som är mer effektiv för att den drar mindre resurser. Jag har tyvärr inte hittat den, men det går att använda den på fel sätt också, med det är en snygg take, Simon, att men jag du skriver tänkte, ingen kod istället.
Jag tänkte helt enkelt, istället för att bidra till ämnet, så vill jag lyfta fram mig själv.
Ja, såklart.
Då jobbar jag.
Men det finns ju många aspekter här där man pratar hållbar IT. Den kanske mest tydliga för någon som mig, som jobbar mycket med devices, och alltså datorer, telefoner, hårdvaran. Och det kanske den är ändå en stor del av det totala avtrycket du gör med din IT-infrastruktur är just hårdvara, och framförallt ny hårdvara. Att jag kommer inte ihåg det top of mind, jag borde haft det när jag skrivit. Men det är en väldigt stor del av en dators livscykels utsläppsavtryck, eller vad fasen heter det? Ja, men carbon footprint, som är just produktionen. Och där finns det då en nytta att kanske hålla i hårdvara lite längre, eller till och med använda, ja, men begagnad hårdvara i många fall. Men för att om man tittar på vad många studier säger, liksom om, framförallt om hur länge vi har våra datorer. Vi som jobbar inom IT, vi tycker ju om nya prylar, vi vill ha nya saker ganska snabbt. Men det kanske inte alltid är så det är jättebra heller. För den generella livsspannet på en dator, eller liksom innan man byter ut den, det är ungefär 3 år. Och en dator är absolut duglig i fler år än 3 år. Min privata dator har jag haft sedan, jag vet inte när. Den funkar fortfarande bra tills den insåg att den inte stödjer Windows 11 och jag behöver göra någon form av åtgärd på det. Men det finns andra sätt jag då kan nyttja min dator och fortsätta använda den.
Nola, ja. Är inte du lite av en datamagiker då? Att du så här, lite som de som tar hand om sin bil väldigt bra, att du så här, skrubbar navkapslarna på den varje dag, lite sånt där, eller?
Nej. Alltså, min jobbdator är så sliten. Kontakter är inte svarta längre och den är kantstött. Jag har inget... Den har inte... Den har inte rockat ut för samma sak som Simons dator. Vi kan lämna det där. Men den är ändå nött av att åka upp och ner i väskan rätt många gånger. Som datorn ju gör. Det är, liksom, det är klart den slits. Framförallt om det är svartlackad metall. Då kommer det skavas bort. Så kanske det är smartare att ha en plastdator eller något som är silver. Det inte syns lika bra.
Men det är en Windows 365-burk.
Precis. För det finns faktiskt en ny rapport som faktiskt bevisar lite grann, eller diskuterar kring det här med hur mycket carbon footprint kring Windows 3 och varför den är mer effektiv än din fysiska dator. Och det har lite grann att göra med att du kör den på delade resurser. Du kör ditt datacenter, det är mycket annat snurrar. Sen kan vi alltid diskutera Azures carbon footprint och hur mycket resurser det drar. Men det är fortfarande bättre än att ha eget hjärn som du står och snurrar på eftersom du delar resurser med väldigt många. Så det är också en så här stor del av det att tänka lite grann på okay, hur och var lagrar data för att göra det bästa möjliga av det. Att det kanske bör premieras att använda antingen datacenter som är, har ett uttalat klimat... mål, eller att man jobbar för att göra det så energieffektivt som möjligt. Nu är vi väldigt Microsoft-positiva i den här podden. För Microsoft har ju också ganska hårt mål kring just Azure datacentern, att de ska vara positiva innan 2030. Och kunna beta av den, och sen också på sikt beta av den skulden man har sen man började företaget. Vilket jag tycker är ganska, det är ett fint mål att ha. Men jag är helt övertygad om att det här går igen hos alla andra datorcenter och lösningar som finns också. Eftersom det här är någonting som man alla pratar om idag.
Ja, nej, men det känns ju superrimligt. För att nu, som sagt, jag strutsar ganska mycket kring ämnet. För att jag får så här sjuk ångest över att tänka på att så här, molnet. Det är väl inte omiljövänligt, men så här, det är klart som fan att det är det. Och, ja. Men vi kommer inte komma undan från där vi är nu, utan då måste vi se till att de lösningar vi har är hållbara. Och just det här med alltså dator, jag tycker att det är ganska intressant det här att 3 år, det är väl det som är ganska standard, att man får en ny dator efter 3 år. Och jag tror att jag har nog bara så här slentrian sagt okej. Men det kanske borde snarare vara att istället för att du får en ny dator eller mobil efter 3 år eller 2 år, så kanske det är beställ den när du behöver en ny. Alltså det är inte alltid så att man behöver en ny. Man tycker bara att det är så jävla roligt att få en ny pryl och testa och ny dator och pynta med nya klistermärken och ny iPhone med bättre kamera och större skärm. Ja, men ni vet, alltså det är ju det är onödigt.
Helt med dig. Jag kan säga att privat så har jag lite grann av en egen policy att jag köper inte ny telefon förrän den förra gick sönder. Eller liksom i sånt skick att den behöver faktiskt bytas ut just för att...
Jag kan lösa det, Ola. Ge mig den bara.
Ja, lös snabbt. Är du dem till dina söner så är det kört sen, eller?
Nej, jag tänkte att... vi tar det sen.
men Ola, men vad kan du göra lite nu, liksom lite mer rimlig närtid då? Nu har jag datorn.
Ja, men du har ju en dator. Du kör antagligen Windows på din dator, i alla fall vi tre som sitter här. Ja. Och det finns ju mycket man kan göra och det finns ganska små saker som man kan göra. Om man kör Windows 11 så finns det faktiskt massa föreslagna inställningar i Windows som sätter just lite effektivare, energieffektivare inställningar kring liksom när den kör uppdateringar, när skärmen går i vila för att dra så lite ström som möjligt. Och den heter någonting energirekommendationer, så man söker på det inställningar så kommer man hitta det. Och då är det ett gäng inställningar som Microsoft föreslår att man sätter just för att datorn ska dra lite mindre ström. Du kanske inte får en extrem mycket bättre batteritid av det, men det gör ändå att många bäckar små. Det är samma sak den omställning man gjorde för ett tag sedan, att Windows Update är också lite mer klimatsmart, att den kör uppdateringar gärna på nätter om den kan, just för att inte belasta nätet för mycket och sprida ut, jämna ut kurvan lite grann. Men dels är det så här, stänga av datorn, lägre ljusstyrka, sätta kortare tid innan datorn går i vila är ett jättebra sätt. En sak som är ganska nice som man inte tänker på gör stor skillnad, och det är dark mode. Då behöver inte skärmen lysa upp lika mycket. Så det är också en sån här liten sak man kan göra. Det är inte behöver man inte bara köra dark mode för att man är cool. Utan man kan även köra dark mode för att rädda världen. Så det är ännu ett argument att köra dark mode.
Men alltså, förstår du? Du säger alla massa, okej, jag stänger aldrig av min dator. Jag har på högsta ljusstyrkan för att jag är blind. Men jag ska se till att sänka tiden så att det går att vila snabbare. Dark mode är så mörkt, jag ser ju ingenting. Men i hibernate räknas det som avstängd i alla fall, typ.
Om vi ska hårdra en modern laptop, så är stänga av samma sak som en form av hibernate. Den stängs inte av helt och hållet, för det är standard i Windows sedan 2015, typ att vi stänger inte av datorn helt och hållet, utan vi sätter den i djup vila, vilket gör att vi kan köra updates på natten till exempel, när du inte använder det. Så den är aldrig helt avstängd. Jag har en fysisk dator, en stationär dator som jag sitter och kör på oftast, den jag sitter och spelar in via just nu. Den stänger jag av på kvällarna, sen stänger jag även av min grendosa. Så att strömmen släcks i den. Just för att den inte ska ligga där och vara halv på. Utan då är den avstängd. Och då släcks även skärmen, stängs av. Alla lampor slocknar, alltihopa. Bara för att sänka allt. Men det är så här, många bäckar små. Det gör väl inte en jätteskillnad direkt. Men det har ju en positiv påverkan. Att stänga av, sluta ha saker på standby. Och det har man pratat om hur länge som helst.
Jag kommer med en naiv tanke här då.
Ja.
Det här är ju jättebra. Medans vi använder grejerna eller inte använder grejerna, så finns det många bäckar små som du pratar om. Men också en tanke, det här som jag gillar att prata om, att jobba när man har energi på riktigt. Att jobba mycket smartare. Att få mer saker gjorda på mindre tid. Inte vara stressad, men istället för det här exemplet som jag brukar gilla att dra, att istället för att du läser den här boken och du läser samma mening 43 gånger och bara liksom trocklar igenom allting bara för att just nu ska jag göra den här tiden, det här är mitt schema någonstans. Att kunna göra det här då när vi har energi istället, att jobba mycket smartare och kanske till och med ta lite hjälp av AI framöver, att vara lite mera snabba i starten också. Då är vi på god väg att rädda världen ännu mer.
Helt klart. Sen en sån där sak som man kanske inte tänker på också, som man kan göra, som det finns en väldigt stor marknad för, och det är just att köpa begagnad elektronik. Inte gå och köpa en ny dator, en ny telefon, en ny skärm eller liknande, utan köpa av företag som har inriktat sig på att sälja till privatpersoner och även företag sån hårdvar som man har tagit tillbaka från företag som byter ut saker. Så att när den här datorn är efter 3 år lämnas tillbaka till min arbetsgivare, så säljer man den vidare istället för att lägga den på hyllan. Så säljer man den till ett företag som gör business på att sälja vidare datorer, telefoner, skärmar, tangentbord, you name it. Och det har ni säkert sett reklamen för diverse företag som gör för iPhones till exempel. Typ Swappy och Refurbed och sådana saker. Och det finns en jättestor marknad även för det, för datorer, hårdvara. Min skärm som jag sitter med är en sån skärm. Det var typ en tredjedel av priset för vad den kostade ny för en 34-tums wide-skärm. Otroligt prisvärd skärm.
Här är liksom ingen second hand du går till.
Nej, det är så här. Legitta saker, de testar allting, de snyggar upp, städar av. Det blir lite grann som att köpa det på typ Facebook Marketplace eller Blocket. Bara att du har en mellanhand som har sett till att saker funkar. Du får en garanti på att det faktiskt funkar också. Du köper alltid saker med garanti, vilket gör att det finns en trygghet för mig som konsument att faktiskt köpa begagnad hårdvara också. Sen måste man ju såklart vara försiktig så man inte köper på sig liksom någonting som riktigt var skrot bara för att det var billigt. Men man kan, Det finns väldigt mycket sådana saker att kolla på när man ska köpa skärmar, tangentbord och vad som helst. Framförallt om vi spinner tillbaka till vårt hybrida kontor att ha hemma är det jättebra. För då kan man komma undan ganska gott samvete, snällt för plånboken, att kolla på just den marknaden också. För det är en stor begagnat marknad av att det finns en viss omsättning på hårdvara, framförallt om det är leasad hårdvara som många företag kör med idag. Så tar den här hårdvaran vägen någonstans.
Flera incitament där, definitivt.
Verkligen.
Nu kände jag ändå att det här var liksom en tillbaka-bash på första avsnittet vi pratade om prylar och att jag hade shoppat loss. Men då vill jag bara säga att det är okej att köpa saker om du vill använda det och ska använda det lång tid.
Mm, precis. Så det, det här är absolut...
Hibernate.
Så det är absolut inte för att guilt-trippa eller dåligt samveten. Det handlar ju mer liksom att göra, som du säger Amanda, egentligen göra kloka val och köpa sånt du behöver, inte bara villhäver. Försöka i alla fall.
Det är ganska trendigt också. Det är faktiskt ganska trendigt där ute på IT-konsultmarknaden också att ha hållbarhetsexperter som är ute och pratar hos kunder för att de ska bli bättre själva också. Så att det ligger verkligen i tiden att prata om det här. Och det är bra, Ola, att du gör oss lite mer medvetna.
Ja, det finns också många verktyg man kan använda sig av för att liksom förenkla, typ om man ska köpa in hårdvara till exempel. Microsoft har ett sånt verktyg där man kan göra en estimering på okay, vad kostar om jag skulle köpa x antal surface-datorer, vad har det för avtryck? Ja, det finns även andra företag som har sådana, som är hårdvaruåterförsäljare mot företagsvärlden, som har just sådana hjälpmedel för att man ska kunna göra en klimatdeklaration på ett enkelt sätt som företag, att okej, okay, det här har det här footprintet liksom.
Ja, alla får gå härifrån nu och göra i alla fall en ändring i sina inställningar. Jag ska se till att min dator går i viloläge mycket, mycket snabbare. Men ja, det är som sagt inte en sprint, en maraton. Jag minns inte vad som sa det. Det var någon som sa resultatet supernyligen och det är ju jättelökigt, men ändå bra tycker jag.
Jag tror en vettig go-do efter det här mötet är att se över sina inställningar i Windows och kanske dra nytta av den här Windows 11-templaten som finns i inställningarna. Och vi lägger en länk till den i show notesen så ni vet vad ni ska titta efter. För det är olika mycket beroende på vad man har för dator, men det är ett väldigt lätt sätt att göra någonting och känna sig lite, liksom klappa sig själv lite grann på axeln att man har gjort någonting bra.
Fantastiskt. Jaha, det blev ju ganska mycket liksom mjukt och fluff idag, eller inte riktigt. Men vi har inte pratat om några funktioner och sånt där. Och ibland är det så, IT och data är ju inte bara, det är inte bara produkter. Men om ni vill se lite mer produkter och demos så ska jag prata på Stockholm Tech Show. Ja, imorgon blir det när vi släpper avsnittet. Så torsdag den 4 maj. Och det finns fortfarande chans att komma dit och se mig och Carolina prata om Microsoft Teams och hur man kan använda Teams för employee experience med späckat med nya roliga demos. Och annars så tack för att ni lyssnade på vår podd idag. Glöm inte att följa oss på LinkedIn, både podden och så hittar ni mig, Ola och Simon på Twitter, LinkedIn och allt sånt där. Och ja, ni får ha en fin onsdag. Hej då!
Hej då!
Hej då!